Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Välkomna till Sportbladets podcast gällande Silly Season. Här i det lilla rummet på Aftonbladets redaktion sitter jag, Patrik Syk, tillsammans med Patrik Sjögren och Erik Niva. Välkomna.
Tack.
Tack.
Känns det underbart att Silly Season är igång, eller?
Den tar väl aldrig slut. Den går bara in i olika skeden beroende lite när på året man är och i vilken relation man befinner sig gentemot transferfönstret. Men Silly Season är ju konstant. Det är bara det att den tar lite extra fart nu inför sommaren och den första juni.
Lite extra fart?
Ja, jag tycker inte.
Neymar, Monaco.
Ja. Det där pågår ständigt.
Jaha, det där, Makoto. Det där var det allra första avsnittet utav Sillypodden. Som inte ens hette Sillypodden på den tiden, utan Sportbladets Silly Season-podd, tror jag.
Vilket var det rummet på förra redaktionshuset ni satt i?
Nej, riktigt så länge sedan är det inte. Det här var 27 maj 2013, så vi har hållit igång ganska länge ändå. Det blir 10-årsjubileum i vår. Vi satt uppe på plan 8, det säger ju inte er som lyssnar någonting, men en våning upp från där vi sitter just nu i ett litet konferensrum som vi inte hade bokat eller någonting, utan som bara stod ledigt in till sportredaktionen. Med en mikrofon som vi ställde upp på bordet gick vi in och skulle testa det här med podcast som var nytt och hett. Jag, Sjögren som han ju hette då, och Erik Niva. Idag är avsnitt 300, så långt har vi kommit. Vi ska uppmärksamma det lite grann. Det är bland annat därför jag har tagit mig in från semestern.
Jag drog in dig här nu från semestern.
Ja, men det är avsnitt 300. Vi ska också höra ifrån några av hjältarna som har gjort den här podden under åren lite senare. Men vi ska också göra ett helt vanligt avsnitt fram till dess. För det finns en massa rykten i vanlig ordning att prata om, Makoto.
Ja, det gör ju det. Alltså jag börjar bli lite orolig för deadline day. Alltså på sättet som många klubbar är så otroligt välskötta. För att jag känner som att Arsenal, ja, de kanske värvar en mittfältare sen när de klara. Tottenham har gjort sina 6 värvningar. Real Madrid har gått ut och sagt att de är klara. Liverpool har gått ut och sagt att de är klara om inget oförutsett inträffar. Det är ganska många stormakter som känns liksom helt klara. Och Barcelona har ju börjat splasha sina pengar ganska rejält här nu också. Ska splasha mer väldigt snart. Så att vi får väl se liksom vad allting renderar i på något sätt. Det finns väl vissa klubbar som sitter i en sorts kaosläge. Och då finns det en klubb som har mest kaos av alla just nu. Och det är ju Chelsea. Där, jag vet inte om ni har sett Thomas Tuchels uttalanden efter 4-0-förlusten mot Arsenal. Men det var inte nådigt mot den nya klubbledningen i alla fall. Det började redan gnisslas med Todd Bowley där vid spetsen.
Todd Bowley har ju gett sig in i någonting som han egentligen inte kan. Och det blir intressant att se om han löser den uppgiften. Han är ju en skicklig affärsman och någon som kan det här med idrottsaffärer onekligen från Nordamerika. Men att ge sig in i fotbollen, det är ett annat djur på något sätt. Det finns andra amerikanska ägare i England som har fått veta det. Manchester Uniteds ägare har inte alltid gjort det bästa för den klubben. Vi minns Liverpools gamla ägare. Även FSG som äger Liverpool nu, i början så trevade de också ganska rejält innan de liksom fattade hur saker och ting fungerade.
Moneyball-åren.
Stuart Downing-åren. Och så vidare. Så vi får väl se ifall Todd Bowley kan få fart på grejerna här, eller om han har underskattat situationen lite grann när han klev in som sportchef alltså, själv här i början.
Alltså för Chelseas del så är ju liksom nyckeln i det här fönstret är att Barcelona får slut på procent av tv-pengar som de kan sälja av. För det är ju Barcelona som snor allt de överhuvudtaget ens tittar på just nu.
Vilket också är helt jävla sjukt. Men...
ja, men alltså, om man tittar på hela fönstret där Chelsea har gjort. Chelsea vill ha Rafinha. Mm. De var överens med Leeds. Barcelona går in och plockar den i sista sekund eftersom att de plötsligt inser, oj, nu är det allvar, nu måste vi få fram pengarna. Chelsea låg och väntade på att Barcelona inte skulle få Lewandowski för att de var intresserade av honom. Barcelona fick Lewandowski. Och nu då det som har varit den stora snackisen egentligen den här helgen som vi kan ta direkt, det är ju Jules Koundé. Koundé som har kopplats till Chelsea jättelänge. Han var otroligt nära att gå bara för något år sedan. Han har stannat i Sevilla. Men verkar ha siktet på Barcelona. Nu när Chelsea och Sevilla blivit överens så kom det uppgifter från Spanien om att Barcelona också då i skymundan. Det kom ju först uppgifter om att de hade gett upp helt. Det här är kört, vi har inte pengarna. Och sen var det ju då Twitch, Barca-profilen där Gerard Romero som var ute och svingade och sa att de är i princip överens. Sevilla sköt ner det, alla sköt ner det. De sa nej, det finns ingenting överhuvudtaget. Liksom, vi har inte ens hört om någonting om ett intresse från Barcelona. Men nu har ju fler hakat på det där och det verkar ju som att det faktiskt är så att Barcelona och Sevilla också är överens om en mindre transfersumma och Jules Koundé får i princip välja och då kommer han ju välja Barcelona. Så att och som sagt, Barca har uppenbarligen fått pengarna genom att de har fått igenom försäljningen av vissa tv-intäkter här nu. Så de håller på att värva en av La Ligas absolut bästa mittbackar. Chelsea har misslyckats att värva Nathan Ake, de har misslyckats att värva Jules Koundé. De förlorar med 4-0 mot Arsenal och det börjar bli tunt om alternativ de kan plocka in för att ja, Kimpembe är ju nästa de går på säkert då som de också har velat ha. Men där så kan ju Inter inte få Skriniar nu antagligen i och med att Inter inte lyckades värva Gleison Bremer. Så att det finns många olika aspekter som gör att Chelsea sitter i en ganska jobbig sits just nu. Det ska bli väldigt spännande att se vad de gör för att ta sig ur den.
Mm. Alltså bara det att jag menar, Chelsea, Barcelonas ekonomiska situation har vi pratat väldigt mycket om. Vi ska komma ihåg att Chelsea har ju då fått en skuld som motsvarar ungefär den skulden som SAS kämpar med avskriven inför det här fönstret. Det är ju det är sant, SAS har lite högre skuld som de som håller på att skälpa hela det liksom multinationella jätteflygbolaget. Den summan ungefär har då Abramovich skrivit av för Chelsea. Det är en liten boost.
Ja, givetvis.
Får man kalla det.
Det är skönt att Chelsea inte behöver permittera sina spelare och sen liksom plocka in folk på fri transfer väl. Liksom.
Men det är ju två extremt stökiga situationer. Det är klart att Chelsea har levt över sina tillgångar. Todd Bowley kommer inte skänka bort liksom massa miljarder till Chelsea under sin tid som ägare. Så kommer det inte fungera och det gör att Chelsea, även om de kan värva, även om de kommer värva, kommer behöva mätta munnen efter massäcken förr eller senare när det kommer till löner och när det kommer till väldigt mycket annat runt omkring. Så att det är två ändå utmanade fotbollsekonomier som,
ja, vi pratar om Barcelona och Chelsea. När du sa två trodde jag att du på Chelsea och SAS.
Barcelona och Chelsea. Ja, SAS är också ekonomiskt utmanat.
Ja, men alltså, i Chelseas fall så är det nog, alltså, just nu är problemet attraktionskraften uppenbarligen. För att de har ju lyckats komma överens med klubbar. De har lyckats värva. Och sen dyker Barcelona upp i sista sekunder. De har gjort det till en taktik, Barcelona, att de väntar så länge de kan. De ber de spelare som de är intresserade av ha tålamod. Och sen så fort Chelsea gör någonting, det är då de slår till när de inser att nu är loppet kört. Då går de in och löser det på något sätt. Och då är ju frågan, okej, hur mycket av de här pengarna har de egentligen, kan man ju fråga sig. Men samtidigt, de har fått in 4 miljarder i en engångssumma på att sälja av 25% av sina tv-intäkter. Absolut, de har pengar på så vis. Sen ska de ju försöka registrera allting inom liksom La Ligas lönebudget och allt. Vi får se hur det går. Men det intressanta här nu också att samtidigt så har vi ju nästan räknat hem att Cesar Azpilicueta och Marcos Alonso ska till Barcelona från Chelsea. De är väldigt sugna på att flytta till Spanien. Det blir intressant att se hur Chelsea hanterar den situationen om nu Barcelona lyckas hijacka Koundé också. Och Chelseas trupp, det behövs ju spelare. Och någonting måste de göra, för det finns ju också andra aspekter. Att du har ju spelare som Kanté och Jorginho som har kontrakt som går ut om ett år, som du också måste hantera och ta ett beslut kring. Och kanske du måste värva en mittfältare också. Så att en svår situation, och det blev ju inte bättre av det som hände i helgen, att man förlorar som man gör mot Arsenal, att Tuchel går ut som man gör och säger att nej, med den här truppen som är här och nu kommer inte vi kunna nå våra mål. Med det sagt, Koulibaly, Raheem Sterling, två fantastiska värvningar, men det behövs mer. Och det gör det ju med tanke på vad de har tappat.
Ja, det gör det. Vet du vilken den allra första spelaren vi nämner i Silly-podden är? Vilken är det första ryktet som vi tar upp i den här poddens historia? Det för 300 avsnitt sedan.
Vi hörde ju där förut där kanske, eller jag vet inte om...
Ja, det kanske var med på ljudklippet där.
Du missade det. Ja, det beror på hur långt av ljudklippet du ska ha med när vi väl liksom skickar ut podden. Neymar.
Och han är fortfarande aktuell så här 9 år senare.
Ja, alltså jag tänkte först om man skulle inleda med Neymar, och sen insåg jag att det finns inte så mycket liksom egentligen nytt att säga, förutom att han själv har gått ut och konstaterat att jag har ingen intention att lämna PSG i dagsläget. Han är ju i Japan tillsammans med övriga lagkamrater där, och man har väl träningsmatch på Gamba Osaka till och med i talande stund kan det vara faktiskt. Men att han liksom vill ha klarhet från PSG-ledningen. Han vet inte vad de har för planer med honom och vad de tänker, men han har i alla fall inget intresse av att röra sig någonstans. Och det är samtidigt som det har dykt upp lite lösa Premier League-rykten. Det kom ju uppgifter bland annat om att PSG ska ha erbjudit Neymar till Manchester City och vill ha Bernardo Silva i utbyte. City ska bara ha sagt nej, det vill vi inte gå med på. Av förklarliga skäl. Men med det sagt, Neymar, även om han har fyllt 30 nu, det är fortfarande en spelare som skulle kunna, alltså, bli en väldig tillgång. Han är fortfarande en av världens absolut bästa spelare i sina bästa stunder. Så att jag ser det ju inte som omöjligt att någon klubb skulle känna att men det här är en värvning vi vill gå för. Sen är frågan vilken klubb i sånt fall. Men just nu känns det väl som att han blir kvar. Jag har väl lite svårt att se annat. Och då i PSG alltså, när det var silly podden för...
Ja, då var han på väg till Barcelona.
Från Santos.
Och vi satt där och spekulerade runt. Jag har suttit och lyssnat på det lite grann. Det är ju roligt att lyssna på sånt där i efterhand. Mm. Man visste ju väldigt lite. Han hade ju gjort 3000 överstegsfinter redan i brasilianska ligan. Men hur skulle det konvertera till La Liga, till Champions League, till att spela...
Det konverterade ganska bra.
Det gjorde ju verkligen det. Men vi var liksom höjde ett varningens finger igen, den nya Messi, för det var ju i stort sett det som han skulle vara ju. Han skulle ju ta över, redan då pratades det om det, och Messi visade sig hålla på själv i ytterligare 9 år på rätt hög nivå.
Hade man trott på det då, om man hade sagt att Neymar och Messi skulle spela tillsammans i Paris?
Nej, det hade man inte trott på.
Och att liksom Neymar är den som på något sätt ryktas bort här också i sammanhanget, och att ja, Messi ska väl bara spela av sitt kontrakt och sen drar han väl till Inter Miami och hänger med Suarez, gissar jag på. Och Luis Suarez gör väl detsamma då och drar till Inter Miami om ett år. Det är väl känslan jag har. Det känns menat att de ska spela tillsammans och dricka mate på helgerna och jag vet inte vad. Men... ja, nej, det är fascinerande det där om hur mycket som man inte förväntar sig som sker ändå. Det är många olika liksom. Vi sitter ju här också idag och pratar genuint om att Cristiano Ronaldo kan lånas ut till Atletico Madrid. Bara en sån sak. Vilket den har varit osannolik för 3 år sedan, eller för 1 år sedan att tänka sig.
Den känns fortfarande osannolik.
Ja, den är fortfarande osannolik.
men vi är ju där. Alltså, problemet med vissa spelare när de når en viss status som Cristiano Ronaldo såklart har gjort, men också som Neymar, det går nästan inte att göra sig av med dem. Det är helt omöjligt för klubbar att värva den här typen av spelare, för det kommer med såna otroligt stora svallvågor på något sätt. Det går ut över resten utav truppen, utav klubben, ditt spelsystem. Det påverkar hela din marknadsföring, det påverkar precis allt. Vilket ju Manchester United har märkt av det senaste året och är också därför Manchester United vill väl egentligen ha kvar Cristiano Ronaldo. Det är ju han själv som vill lämna. Och det påverkar ju också situationen där, för du var inne på att men en klubb som det är kaos i, Chelsea, en annan klubb som fortfarande har en hel del kvar att göra och som kommer få, tror jag, kämpa in i mot deadline day, det är ju Manchester United. Och den här situationen med Cristiano Ronaldo är supercentral i vad de hittar på den här sommaren.
Ja, och det, som sagt, Ronaldo är fortfarande borta av liksom privata skäl från truppen och från försäsongen, men det har sagt ska ju United faktiskt sett ganska bra ut på försäsongen. Det har faktiskt sett lovande ut. Man har väl också nu klargjort att Anthony Martial kommer att ingå i United-truppen nästa säsong och spela en viktig del. Det tycker jag är väl ett väldigt smart drag att använda sig av de spelare som kanske inte funkade under tidiga tränare, men som har kvaliteten och skulle kunna få en nytändning under Ten Hag. Och där är ju Martial verkligen en av dem. Så där har man ju en forward som, säg, låt oss säga att han täcker Cavani då, att han försvinner. Och sen såklart, du vill ju ha Cristiano Ronaldo i det här bygget också egentligen, om du inte hittar en rak ersättare. Och då frågar vilka ersättare finns än på marknaden för en sån spelare. Som man tänker liksom central striker, det finns inte så många ute som håller den kvaliteten som United ska kräva av ett nyförvärv. I alla fall inte nu när många av dem har redan flyttat på sig. Så att för Uniteds del är det viktigt att lösa det här. Det är ju ganska intressanta uppgifter, även om det är The Mirror, så liksom, ibland har ju de också kött på benen. Och i det här fallet så var det då att United vill att Ronaldo ska utnyttja sitt optionsår och förlänga ytterligare ett år med United. Och därigenom då kunna lånas ut till en klubb som slåss om Champions League. Alltså dit han vill för att få någon form av motivation eller vad det nu kan vara. Att det finns uppgifter att United ändå kan tänka sig en sån lösning. Och Atletico Madrid skulle ju kunna tänka sig att låna in honom. Problemet ligger här i att Atletico Madrid är de som verkar vilja ha honom, men Atletico Madrid har inte pengarna, för de har inte plats i den ligas liksom lönetag. Därför de varit så tysta hittills i fönstret, för de har ingen plats. De fick ju tillbaka Saulo Morata på ett bräde, sitter med de två lönerna, kan inte bli av med dem riktigt. Nu vill de ju skeppa Griezmann, och The Times som gick ut, överraskande nog The Times som skrev om Atletico Madrid som vill skeppa Griezmann, vi får ta det med en nypa salt, men för, och hur de nu ska göra det för att då göra plats i lönebudgeten för Ronaldo. Jag vet inte om det räcker med att göra sig av med Griezmann egentligen. Så att de sitter ju i ett läge där de måste ju rensa i sin trupp för att på något sätt kunna göra nyförvärv.
Och det här är ju även om Manchester United betalar halva lönen.
Ja, ja, alltså det här är jag vet inte ens om halva lönen räcker liksom. Alltså, de sitter, Atletico sitter i en ganska jobbig sits.
Ja, alltså lite i skuggan utav Barcelona så sitter ju Atletico Madrid i riktigt, riktigt pyrt till ekonomiskt med enormt många korttidslån, alltså korttidsskulder som måste betalas av, som man har tagit bland annat för Griezmann, men alltså João Felix-värvningen.
Neymar var inte gratis.
Nej, så att det är... Det är också en klubb som har otroligt stora utmaningar framöver när det kommer till ekonomin, och de behöver ju verkligen de behöver ju göra en succésäsong här, för att säga att de skulle göra en till, får man säga, platssäsong med deras måttmätt, kanske ännu sämre, att kurvan fortsätter peka ner och säga att man missar Champions League.
Det är inte otänkbart.
Nej, det är inte otänkbart.
Inte med den truppen de har idag, det är inte otänkbart.
Det är inte otänkbart. Ja. Då ser vi nog en klubb som kommer fortsätta sjunka, är jag rädd. Hur länge kan man motivera Simeone?
Alltså, största problem för Atletico ligger ju i att det är ju La Ligas löneregler. Och jag tycker alltså det går att säga mycket om det lönetaket som La Liga har infört, men det finns ju en tanke med det. Och det är ju för att man inte ska betala hutlösa löner och så vidare.
De har ju infört det för att klubbarna har misskött sina egna ekonomier. Det är ju bara att titta, alltså, hade de här reglerna funnits så hade ju varken Barcelona eller Atleti suttit i de här situationerna som de gör idag.
Och nu ska sägas att Real Madrid skänker bort Luka Jovic. Jag tycker fortfarande det är ett katastrofdrag av Real Madrid att göra det, skänka bort honom för en...
Du har inte gett upp på Luka Jovic.
Jag tror han kommer göra succé i Fiorentina.
Det tror jag också.
Men alltså att ge bort honom för en 50% i vidareförsäljningsklausul, det gör man inte om det inte är ett läge där du måste bli av med han från böckerna. Alltså det finns ju, men Real Madrid har ju inte i närheten den lönetaksproblematik som Atletico och Barca sitter i, där de inte kan registrera spelare. Det tog ju ett tag innan Witzel kunde registreras för Atletico. Det var otacksamt för dem att Morata Saul kom tillbaka, säger man vill. det var inte saker de hade räknat in. Morata är ju en spelare som Juventus fortfarande verkar vilja försöka värva på något sätt och dra ner den där köpklausulen de inte utnyttjar. Men ja, de har ju någonting på väg in nu i alla fall i form av en argentinsk mittback där från Udinese som ska vara väldigt spännande. Men vi får väl se vad mer de gör. Truppen just nu tycker jag känns tunn, den känns obalanserad. Men framförallt är Atleticos problem att Cholo Simeone har inte lyckats med sin senaste ombyggnation. För förra årets Atletico var någon sorts ambivalent konstprojekt som inte riktigt visste vad de var för någonting. Ena stunden ska de försöka spela roligare, men det funkar inte överhuvudtaget. I en match mot City så väljer de att försöka på något sätt slå alla former av rekord i defensiv approach till en fotbollsmatch. Så de är liksom velar mellan vad de vill vara för någonting och där de behöver för att överhuvudtaget nå några framgångar i tydlighet. Förra säsongen när vi gick in i den, jag såg dem som guldfavoriter. De hade den bredaste truppen, de såg absolut bäst ut och så vidare. Och sen har det bara gått helt åt fel håll från det. Och jag är rädd för att de går mot en väldigt intetsägande ny säsong här. För att just nu ser jag inga tecken på att de ska utmana varken Real Madrid eller Barcelona om den ligatitel.
Nej. Det är ju verkligen faran. Det är klart, får man in Cristiano Ronaldo så ökar man ju sina chanser. Han kan ju stan, han kan ju ligan. Jag tror också att Simeone hade varit en tränare som hade funkat med Cristiano Ronaldo.
Det sägs att Simeone ska vara den som också vill ha Ronaldo och ser liksom den ultimata vinnaren i honom på något sätt med vinnarskallen och det som han har. Sen vad det skulle göra för Atletico spela har varit intressant att se. Och sen såklart också polemiken med hur påverkar det ens Real Madrid arv.
Så är det ju.
Det finns otroligt många aspekter som gör det väldigt kittlande att se.
Han var på väg till Manchester City ett tag förra sommaren. Så...
Jo, men det finns något så annat för nu finns
får vi en ny situation? Är det Real Madrid som kliver in för att stoppa Atletico Madrid från att värva honom?
Nej, men det här är skillnad på självbild. Jag tror att Real Madrid ser sig själva som större än spelaren i alla situationer. De kommer inte bry sig om Cristiano Ronaldo. Det är fansen som kommer bry sig till viss del, vissa av dem. Men Real Madrid ska inte ens liksom röra en 37-årig forward med tång just nu. Däremot så någon form av backup till Benzema behövs ju. Eden Hazard som falsk nia projektet var inte jättelovande. Nu var det bara en försäsongsklassiker och vi fick se, men det känns inte helt övertygande. Och att man då är nära att skeppa Borja Mayoral till Getafe tycker jag är jättekonstigt om du inte har en tanke på att plocka in en annan backup forward.
Vi var inne lite grann på PSG. Neymar, han ser ut att bli kvar. Däremot så ser det ut att bli lite rokader på mittfältet. Wijnaldum har man ingen som helst tid för längre i PSG. Jag vet inte vad som hänt där. De plockade in honom på free transfer och sen satte honom på bänken och nu vill man bara skeppa bort honom. Någonting har ju inte funkat där i alla fall. Sägs vara på väg till Roma som så mycket annat just nu. Och det är klart att en sån spelartyp som Wijnaldum är, det är ju det Mourinho älskar mest av allt. Han älskade Aspilicueta i Chelsea. Mångsidigheten. Den smarta spelaren som kan ta en instruktion och sen spela 90 minuter efter den instruktionen utan att krångla till det. Det är ju den spelartypen som Wijnaldum är och det är ju sådana spelare som Mourinho får ut väldigt mycket av.
Alltså de börjar bygga något väldigt bra nu, Roma. Väldigt spännande tycker jag. Alltså om man tittar, om Wijnaldum kommer in då kan man ju tänka sig att det kommer vara Matic Wijnaldum som sittande, för Matic har kommit in där också. Du har Pellegrini då i någon sorts antingen framför eller med dem på mittfältet. Han är ju fortfarande liksom centerpiece på det mittfältet. Får vi se vad som händer med Zaniolo, om han blir kvar eller inte. Om han blir kvar, vilket just nu verkar de inte komma överens med någon om honom, vad jag har sett i alla fall, rätta mig om jag har fel, så har du Zaniolo och Dybala i någon sorts liksom, om man tar den där Chelsea-aktiga 4-3-2-1 blir det ungefär då. Då har du Dybala, Zaniolo, så har du Tammy Abraham på topp. Det är en trupp som mycket väl kan ta en topp 4-placering i Serie A. En trupp som nästan kräver ska ta en topp 4-placering i Serie A. Så att Wijnaldum känns jättesmart för Romas del. Där handlar det ju då om det PSG sägs har erbjudit, tycker jag, en väldigt bra deal för Roma. Alltså ett lån med en köpobligation då på 10 miljoner euro. Ungefär 100 miljoner kronor i slutet. Det tycker jag är rimligt för en spelare av Wijnaldums kvalitet. Roma vill ju såklart att PSG ska betala halva lönen, annars kommer de inte ha råd med det, för Wijnaldum sitter på en skyhög lön i PSG, sitter väl på över 8 miljoner pund i veckan. Det går att jämföra med att Dybala ungefär har hälften i grund i hans väldigt röriga nya Roma-kontrakt. Så att den måste de ju få ner för att huvudet ska vara möjligt att få in Wijnaldum. Men om de kan förhandla fram det, så är det en jättebra värvning för dem här och nu, tycker jag. Wijnaldum måste ju bort, och PSG vill ha bort dem. Man fick ju inte ett flygbiljett i Japan, Wijnaldum, utan var liksom petad från försäsongsturnén. Det säger väl en del om hur högt PSG värderar honom.
Ja, det jag vet inte. Jag är alltid skeptisk till jag är alltid skeptisk till PSG.
Ja, du gillar ju Wijnaldum också.
Jag gillar ju Wijnaldum. Och var du inne på det nu? Jag fick syn på en annan grej. Men mittfältarna som ska in där, Mukiele och Renato Sanchez.
Ja, Renato Sanchez är mittfält. Mukiele är ju högerback.
Ja, just det. Ja, precis. Renato Sanchez.
Men de har ju fått in Vitinha från Porto för ganska mycket pengar. Han som inte var någon hit i Wolves, men blev desto större hit i Portugal och nu ska spela för PSG. Och det är ju en Luis Campos-värvning rakt av. Renato Sanchez ska också en Luis Campos-värvning, och Galtier såklart också, att de tar in en gammal lillprofil. Det är fortfarande PSG och Milan som slåss om den där, vad det verkar. Och lillpresidenten var ju ute relativt nyligen och sa att det är PSG eller Milan som man kommer gå till. Vi får se vilket av laget det är synd. Alltså Milan skulle ju, han skulle passa perfekt i Milan, tycker jag. Han skulle ju passa bra i PSG med, ska sägas, men det skulle vara en rak ersättare till Wijnaldum egentligen, som skulle få desto mer speltid och förtroende sannolikt. Och Mukiele är ju backup till Achraf, som han är tänkt att vara då, och värvas på fri transfer. En ganska smart lösning, tycker jag. Jag förstår inte varför ingen annan klubb har huggit på den tidigare. Det var ju väldigt mycket snack om Man United där ett tag på Mukiele, men det vart inget där då. För nu ska han ju vara klar för PSG enligt, kanske till och med presenterad när ni sitter och lyssnar på det här.
Ja, precis. Det kan han mycket väl vara. Vi hade en klar precis här nu före, va? Vi klev in i studion.
Vadå, José Callejón till Granada?
Ja, precis.
Det gick jag igång på.
Ja, din favoritvärvning.
Ja, men Callejón i segundan, det är svårt att inte gå igång på det. Men jag tror att jag är nog en av få i det här landet som går igång på José Callejón till Granada.
Nej. Vi går vidare därifrån då. Och konstaterar att, ska vi se vart vi ska... Ja, Bayern München måste ersätta Lewandowski, som ju nu är klar för Barcelona. Mycket som hänt under tiden jag varit borta.
Ja, just det, du har ju varit borta och inte
med. Jag har lyssnat, jag har hängt med.
Han är officiellt gjort sin debut också.
Absolut. Jag tycker fortfarande ser konstigt ut med Lewandowski i Barcelona-tröjan. Såg du förresten att det var svårt att få tag på Lewandowski-tröjor i Barcelona?
De hade slut på dubbelven.
De hade inte så många dubbelven, och så plötsligt kom det in en med två i namnet.
Aj. Vi får se, han sprang omkring med nummer 12 på ryggen här nu i sin debut i Las Vegas Klassikot inför 65 000 åskådare i Las Vegas. Måste säga, för att vara en försäsongsmatch så var det extremt bra tempo och grinigt, och Rydiger var inne och gruffade nära.
Det är alltid grinigt runt Rydiger.
Men jag måste bara slänga in det är inte riktigt Silly-relaterat, men man måste ju, det är lite oroväckande när Ancelotti väljer att spela Rydiger som vänster wingback och har Alaba Militao som mittbackspar. Han får naturligtvis frågor om det här efter, där han då konstaterar att jag vill inte separera Alaba och Militao, för de har jobbat så bra tillsammans som mittbackar. Och då ställer man sig frågan, varför i hela friden har Real Madrid värvat Antonio Rüdiger? För jag hoppas inte det är som vänster wingback de har värvat honom, för då kan det bli något väldigt spännande den här säsongen. Så att det är bara en liten detalj från den. Och Rafinhas mål, om ni inte sett det så ser det. Helt fantastiskt avslut. Han har börjat väldigt bra i Barcelona här på försäsongen också, ska sägas. Nej, men vi var inne på Bayern München där från början, ja, och Lewandowski. Bayern München som jag har värvat Sadio Mané, de har värvat Matthijs de Ligt, de har värvat Gravenberg, de har värvat Mazraoui, gjort ett fantastiskt fönster, de var inne på tidigare. Och nu kommer de ju föryngra anfallspositionen för att ersätta den till Lewandowski. Det måste vara att Nagelsmann gått ut och sagt att det inte är en rak ersättare, men det är den forwarden de ska värva. Heter Mathys Tell. 17 år, född 2005 från Rennes.
2005?
Ja, det är... alltså... ganska sparsam erfarenhet av A-lagsfotboll i den. Gjorde ett x antal matcher för dem i ligan förra säsongen. Har gått ut och bekräftat själv, har han gjort på sociala medier, att han lämnar den nu, tackar för För tiden har varit och är att bära den här tröjan sen jag var 12 som han gjorde. 12 till 17 var han tröjan. Och Nagelsmann har gått ut och bekräftat att han pratat om Tell också och säger att här ser vi en forward som någon gång i sin karriär kommer kunna göra 40 mål likt Lewandowski gjorde. Inte lite press. Och också sa han, nej det är inte en rak ersättare såklart, han är ung, vi kan inte tänka att han ska gå in och ersätta Lewandowski rakt av. Men om han gör 10 mål i ligan nästa säsong, men då är vi väl nöjda. Och det gjort man också extremt hög.
Ja, det är det,
de
verkligen.
Extrema förväntningar på den här 17-åringen de har värvat, och de betalar ju närmare 300 miljoner inräknat bonusar för honom. Så att det är det, ja, vi får ju bara lita på deras scoutingverksamhet och se vad det är de har hittat. Och bara hoppas att det inte är en ny liksom Michael Cuisans historia för Bayern.
Mm. 2005 alltså. Det är helt sjukt. Då spelade Zlatan i Juventus och så vidare.
Hade han inte hittat Interen, kanske han inte hade gjort den.
Nej, det var
Juventus 2005 då.
Ja, jag är rätt säker på att det var det Juventus måste det 2005.
Messi gjorde väl debut där någonstans. Var det nästan nej, Messi gjorde debut tidigare tror jag. Men han började etablera sig där någonstans tror jag i alla fall.
Ja, det var han 16 eller någonting när han gjorde sin debut. Han, ja. Så att 2005 måste han ju varit igång då. Tänker jag. Vi gör en snabb googling på Messi. 2004 gjorde han sin debut.
Precis ja, där. Och sen började etablera sig i A-laget lite smått där med 30 på ryggen som han hade i början.
Då föddes alltså Bayern Münchens nya striker. Ja, det är sinnessjukt. Fan vad gammal man känner sig. Cucurella. Cucurella. Ska man säga.
Det är många som har problem med det här.
Har problem med det där ute. Cucurella. I Brighton, fantastiska vänsterbacken. Manchester City vill verkligen ha honom. Brighton har satt en väldigt hög prislapp. För att man kan.
Jag respekterar det.
Ja, respekterar. Men det är klart man gör. Alltså, Brighton, ska vi komma ihåg, de är rätt slipade i det gänget faktiskt. Det är inga duvungar som sitter där och förhandlar. De vet vad de sysslar med. De sitter visserligen inte på samma budget som många av de stora klubbarna, men de gör det ofta väldigt, väldigt smart. Och de kommer inte vara helt lätta. De kommer inte vika sig och lägga sig platt i den här förhandlingen.
Ja, men det piggar ju upp ändå att City får någon form av tröskel i sin liksom transferfönster, för allting har ju bara gått som på räls för dem hittills. Alltså när man säljer Sinchenko till Arsenal, för övrigt fantastisk värvning, alltså ju mer jag tänker på den värvningen desto smartare känns den. Förutsatt att han också är tänkt som mittfältare och inte bara vänsterback, ska sägas. Nu fick han ju vara vänsterback i debuten här nu senast.
Just det.
Men och när City säljer Sinchenko så är det ju helt uppenbart, alla kan se och alla vet att ja, de har redan pinpointat sin ersättare. De vill ha en vänsterfotad offensiv vänsterback som de kan sätta där, som kan använda Cancelo till höger när Kyle Walker är skadad och så vidare, att de har ett vänsterfotat offensivt alternativ. Tidigare har man kunnat använda Nathan Ake i den positionen också, men det är ju inte liksom offensiva kvaliteten som du vill ha från en vänsterback idag. Och Cucurella passar ju som handen i handsken. Och alla har, de har ryktat med Cucurella liksom hela sommaren, lite innan sommaren också. Och nu när de då ska liksom göra, ta tag i saken och lägga ett bud, så kommer Brighton med en hutlös värdering av honom, vilket ju piggar upp jättemycket.
Ja, men 50 miljoner pund. Alltså, han har långt kontrakt kvar, han är ung.
Säljer inom ligan, han blev utsett till bästa spelare i laget förra säsongen.
Ja, de har ingen anledning att sälja honom. Så varför skulle de ta någonting annat än den värderingen de själva har på honom?
City ska ju vara inställda på att om 50 håller, då drar vi, då skiter vi i det, då går vi någon annanstans. Cucurella själv tycker ju att värderingen är helt bizarr.
Jag förstår att han vill till City. Och jag förstår också att han har sett Brighton lite grann som ett steg på vägen. Han är ju en superlovande spelare, har ju varit länge liksom, även om han inte riktigt fick chansen då i Barcelona.
Barcelona gav bort honom mer eller mindre, det är helt sanslöst när man tänker på det.
Samtidigt så funderar ju jag på när Brighton värvade honom, för visserligen ganska mycket pengar, eller ja, de gav, fick ändå ge lite pengar för honom.
Ja.
Så undrar jag hur konversationen gick mellan sportslig ledning och Cucurellas team kring en vidareförsäljning. Släpper ni mig om det kommer ett bra bud från en Champions League-klubb, från en titelvinnande klubb?
Säg från Pep Guardiola.
Säg från Pep Guardiola. hur den konversationen har gått innan, för det är sådana frågor måste ställas i en förhandling liksom. Det är klart att Brighton hade, om de hade gjort en dålig säsong, det vet inte Kukureya när han kommer, ja, men om vi åker ur, vad händer då? Det måste finnas klausuler i mitt kontrakt som gör om vi åker ur Premier League, för att jag menar, det är ju,
det finns ju säkert i det där kontraktet.
Ja. Så man undrar ju lite grann vad som har lovats och sagts under förhandlingar tidigare och hur Kukureya förhåller sig till den här situationen som finns nu då. Men jag tror fortfarande att han kommer hamna i Manchester City. Jag tror att man kommer hitta någon slags, det kommer kosta typ 37 och så lite bonusar och sen så lite goodwill mellan City och Brighton, för det är säkert, alltså det är rätt slipade personer på båda sidor som ser att det finns vinningar att göra. Det kommer finnas andra spelare i Manchester City, det kan finnas talanger att låna, spelare att värva i framtiden och så vidare. Man kan etablera någon slags relation.
Och det här är ju en intressant aspekt i det också, det här man tänker på det sällan, men just välmående klubbar är ju de som oftast kan acceptera ett lägre bud. Alltså vad, de har inte paniken att få in pengar. Det är ju därför Sevilla ändå i ett läge där de kan sälja Koundé billigare till Barcelona än till Chelsea, för att hålla Koundé nöjd, som liksom en snygg gest också mot spelaren som ändå valde att stannat och gjort sitt bästa trots att det inte blev något med Chelsea-säsongen innan.
För det handlar ju också om, för jag menar, spelare snackar med varandra, de har samma agenter, exakt. De vet vilken sportchef som är lätt att ha att göra med, vem som är faktiskt kommer hålla det man har lovat. Ja, men det är också så här, från en position utav styrka som man kan säga, vill en spelare lämna så är de fria att lämna, vi vill ha den relationen så som både City och Liverpool liksom resonerar, vi tvingar inte kvar någon, ändå tvingade man kvar Coutinho och så vidare, men jag menar, det där är, det handlar väldigt mycket om relationer i den här silly-världen, att ha bra relationer till andra klubbar, till spelare, till agenter, att man har ett bra rykte där ute i de här runt förhandlingsborden.
Men det sagt, Brighton har ju redan sålt av, alltså de har ju sålt Bissouma till Spurs, de har sålt Leo Östergård till Napoli,
de sålde Dan Burn i vintras,
de har fått ett bud på 15 miljoner pund för Neil Mopay från Salernitana. Det var nog det sista ryktet jag trodde jag skulle få läsa, men det verkar vara aktuellt i alla fall. Framförallt att Salernitana har 15 miljoner pund att spendera, och de på det finns många, många detaljer i det där som är otroligt underhållande. Ja. Och jag stöttar det till 100%. Jag blir väldigt glad av att läsa det. Men om de skulle sälja honom till exempel. Nu är ju då, Brighton har ju också vissa, alltså de har ju resurser i form av utlånade spelare som kommer tillbaka. Alltså Dennis Undav som kommer tillbaka nu, tysken, han kastade in mål i belgiska ligan i fjol, var helt outstanding, som ingen känner till, som kan tillhöra Brighton nästa säsong. Kaoru Mitoma som också spelar i belgiska ligan, en av Japans mest spännande spelare just nu, imponerat på förra säsongen, kan vara något för Brighton i A-trupp nästa säsong. Så de har ju liksom, de har ju en ganska sund verksamhet på gång, de har mycket spelare som tillhör dem som faktiskt kan tillföra någonting i A-truppen, så att de har ju råd att sälja av också, och de har en bra scoutingverksamhet och de har pengar att investera i spelartruppen om det skulle behövas med, så att
absolut.
Jag tycker det är båda gott där Brighton sysslar med.
Ja, alltså jag tycker jag har väldigt stort förtroende generellt för Brighton, för det de gör. De lyckas med väldigt mycket. De har sålt både White och Dan Burn. Och nu säljer man Bissouma. Man kommer släppa Kukureya, tror jag, till
man
slut.
Man borde tacka ja till Neil Mopay-budet.
Ja, men jag har ändå känslan av att Brighton kommer gå starkare ur det här ändå. De kommer lösa det här. Dels för att de har en fantastisk tränare i Potter. Och det, ja, men det är båda verkligen gott, tycker jag. Och de är spännande att följa, och det ska bli otroligt spännande att följa dem den här säsongen, för jag tror att de kan göra något.
Det hade man inte heller trott för knappt 10 år sedan, när vi skulle sitta här och prata om Brightons transferfönster i liksom djupgående.
Nej. Jesse Lingard, vad var det de sa? Jesse Lingard kastar sin karriär på soptippen. Vad var det han sa? Ja, det var en engelsk expert nu när han är klar för Nottingham Forest.
Det är jättekul. Alltså, jag tycker det är kanonkul.
Alltså, ja, det säger ju någonting om erbjudandena som ändå har uteblivit för Jesse Lingard.
Ja, men det är också ett ettårsdeal. ska komma sig ihåg. Och jag tror att han ser möjligheten att här kommer han få en stor roll. Han får spela i en klubb som är på uppgång, som har gjort ett jättefint transferfönster hittills. Jag tycker Nottingham ser det absolut intressantaste ut av de nykomlingarna sett i vad de har värvat in. Kvalitet från Bundesliga i Avonigi och Niakate som har kommit in. De är och petar nu på Alex Moreno från Betis. Otroligt duktig offensiv vänsterback som de försöker värva. Hade varit jättespännande att se. Det ska bli kul att se Nico Williams i en mer ordinarie roll som man kommer ha till höger där också i försvaret. De har fått in Dean Henderson och Wayne Hennessy. Det är ju ett målvaktspar som liksom flesta Premier League-klubbar skulle vara nöjda med att ha längst bak. Mm. Och nu Jesse Lingard på där på mitten som ska hitta på saker. Jag tycker de har något kul på gång.
Ja, sen ska man komma ihåg att anledningen till att Nottingham lyckas få igenom den här är ju faktiskt för att de erbjudit honom lönen som man vill ha. Och det tror jag inte att det var någon annan klubb som ville göra. Han hade hög lön i Manchester United. Han får någonstans runt upp mot 120 000 pund i veckan. Alltså vi pratar 60 miljoner om året. Vilket är en väldigt hög lön för en nykomling. Det är inklusive vissa bonusar och grejer, men gissningsvis att det landar runt 50 miljoner då. Det är enormt mycket pengar. Och det som har varit kritiken är ju att han kanske har valt bättre sportsliga utmaningar och erbjudanden han har fått, där lönerna har varit betydligt lägre, och valt den högre, den fetare lönekuvertet i Nottingham Forest, som då har varit beredda att ta den här chansningen och betala den här höga lönen för Jesse Lingard.
Det känns ju som att Jesse Lingard regisserade sin egen presentationsvideo i alla fall. Det var ju känslan man fick när man tittade på den också.
Ja, men han är ju, alltså Jesse Lingard är ju vad han är liksom. Han är ju speciell. Han har ett uttryckssätt som är väldigt mycket Jesse Lingard. Han är sig själv, och i början var det väldigt många som hade stora problem med det. Han passade liksom inte in i den här klassiska, det här Manchester United profilen, utan det var väldigt mycket spralligt, det var väldigt mycket sociala medier.
Klassiska United profilen har ju också
Absolut. Ja, men det fanns någonting som inte osade samma professionalism kanske runt Jesse Lingard, i mångas ögon i alla fall.
Men så var det ju.
Jämfört med vad man var van vid i Manchester United, att man var det här stora, superprofessionella, den här maskinen, och alla spelare var såna. Och sen var han den här spralliga sociala medier clownen tyckte ju folk då när han slog igenom. Samtidigt som han då inte levererade på planen, utan hamnade ju i någon slags fack. Och det är ju liksom, han är ju sig själv. Och jag har sett också kritiken mot den här presentationsvideon och hans egen presentation, hans egna liksom Insta-stories och grejer han har lagt upp i samband med den här övergången, med olika tröjor och vad var det han skulle ha på ryggen?
Jag vet inte, men alltså så här,
J-Linds eller något sånt där på tröjan. Alltså, men han håller ju på med massa grejer och folk stör sig uppenbarligen på honom fortfarande. Men för fan, han är sig själv. Folk är olika. Han tycker det här är kul. Han mår uppenbarligen bra åt det. Låt honom härja.
Och jag känner ju så här att absolut, den kritiken där, den fanns ju när han slog igenom United en gång i tiden. Men med tanke på Class of 92 sysslat med efter karriären överlag, om man tar det generellt, så heller liksom socialt medieklowneri, kan man väl lugnt konstatera.
J-Links var det han...
Han har det på ryggen också.
Han la upp en bild på sig själv med en tröja där det stod J-Links med Z på ryggen.
Om man kör det på matchtröjan sen, då får vi ju upp dock.
Ja, då, jag vet inte. Nu visar jag bilden för och det, visst. Jesse Messi Lingard. Men han kan ändå leva lite grann på den där våren han hade i...
Han var ju fantastisk.
I West Ham. Han var suverän,
han
verkligen.
Han var helt otrolig.
han var hela ligans bästa spelare under några veckor.
Det är inte oävet att liksom konstatera det. Jag hoppas att han lyfter i Nottingham. Det har varit kul. Jag tycker Nottingham, som sagt, de har en... Det är ju ofta i och för sig så här med intressanta satsningar på försäsongen. Vi har sett Fulham göra det förr och vi vet ju hur det har gått liksom. Så att vi får se vad det här renderar i. Men jag har goda förhoppningar på det Nottingham-projektet i alla fall.
Vet ni vad? För att uppmärksamma att det här är då det 300 avsnittet, så
som
ska vi ta...
egentligen inte brukar göra i Sillypodden.
Nej, så ska vi ta och slå en signal till en gammal bekant som har varit med här, så vänta lite. Och då hälsar jag välkomna till Fredrik Jönsson, för detta medarbetare på Sportbladet som har spenderat många timmar framför podcastmikrofonerna här, både i Sillypodden och Premier League-podden och allsvenska poddar, och ja, det har varit mycket, Fredrik, under åren.
Ja, jag kanske har 300 avsnitt.
Det är inte alls omöjligt, skulle jag hävda.
Det kan vara så.
Det är 9 år sedan som vi drog igång det här. Du är ju Newcastle. Du följer ju Newcastle. Det tror jag inte det är någon som har missat, om någon kommer ihåg dina avsnitt under från Premier League-podden. Speciella tider nu, eller hur?
Ja, verkligen. Verkligen. Det är en... vad ska man säga? Kul att ha en ambitiös klubb, samtidigt mindre kul att ha den typen av ägare. Så en upp, en ner får man väl säga. Nej, men det känns inte bra att ha den typen av ägare. Att den typen av ägare ska få vara inne i fotbollen överhuvudtaget är fel. Sen så följer jag ju Sille kanske mer nu än innan, just på grund av att det är en klubb som ändå har ambitioner nu i och med att de köper. Så att, ja, det är väl lite tudelat.
Ja. Vilket rykte har du följt med störst intresse den här sommaren?
Oj. För Newcastle då, eller allmänt. Jag tycker att det är lite intressant vad som egentligen inte händer i Chelsea. Och jag tycker väl att Arsenal har gjort bra grejer och så vidare. Newcastle har också varvat ganska klokt defensivt sett, men offensivt sett har det inte hänt någonting. Barcelona, en klubb som inte har några pengar, varvar ändå, lockar till sig spelare. Så att det är så här, ja, nej, det är kul, men jag är lite sugen på att se på var Belotti hamnar. Jag tycker att han kunde få komma till Premier League nu när jag jobbar på Viaplay, så kan jag få se honom där. Jag är lite sugen på att se han i en annan miljö.
Skulle inte han till USA, eller var det inte snack, eller till Toronto och hänga med Insigne var någonting, men det är...
Jag läste Monaco, att han typ var klar för Monaco. Men sen, och Asensio också har jag varit lite sugen på att se om han kan flytta från Real och hamna någon annanstans. Så det är väl lite så här, jag tycker det är rolig silly, och det är inte bara internationellt. Så att det har hänt jättemycket i allsvenskan också här. Så att den här sommaren känns jävligt rolig faktiskt.
Ja. Snabb googling. Newcastle United offered free agent Italian international Andrea Belotti.
Ja, exakt. Jo, men det har jag också läst. Och Asensio, och det är alltså, jag tror aldrig att en klubb har, jo det har de ju, men det är sällan en klubb kopplas ihop med så många spelare på så kort tid. Nej, som Newcastle har gjort.
Det var helt sjukt. De ska ha alla.
Ja, men, ja, verkligen.
Nej, men du som verkligen har suttit i den här agentsoppan och följt rykten och pratat med agenter och pratat med spelare liksom under massa år, och nu sitter lite vid sidan av och sysslar med annat. Saknar du den här världen?
Absolut, det är klart jag gör det emellanåt, utan tvekan. Jag har fortfarande lite kontakt med agenter och folk för att få reda på vad som egentligen sker. Ibland när man är lite väl nyfiken, och ibland får man svar och ibland får man inte så mycket svar. Men det är klart att det är en rolig cirkus, det är roligt att jobba med. Så absolut, nu gör jag ju något annat så att, och det är också jävligt roligt, men det är klart man kan sakna det. Det är en bra puls liksom.
Onekligen. Ja, men jättekul att få höra av dig och stämma av lite, Jönsson. I vår är det 10-årsjubileum, då hoppas vi att vi får återkomma igen.
Ja, självklart. Ja. Vet om, men ni gör ett bra jobb.
Ha en trevlig sommar nu, hörru.
Ja, det är samma, kriga på. Tja.
Tja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja, Fredrik Jönsson. Vi ska ta in lite fler röster faktiskt alldeles strax här. För att, minns du vilka det var? Nej, minns du?
Vi hörde alltså, ju på inledningen.
Vi hörde ju inledningen här. Vilka det var som faktiskt var med i det första avsnittet. Och det var ju jag då. Och sen så var det Patrik Sjögren och Erik Niva. Och vi ska faktiskt ta och ringa upp Erik Niva för att se vad han sysslar med nu i sommar och ifall han kommer ihåg den där Viljan-övergången som aldrig blev av. En av podden, så det är från ett av de första avsnitten, en riktig höjdpunkt. Vi tar och slår en signal till Erik. Välkommen hit Erik, mår du bra?
Tack så hemskt mycket. Jo då, det tycker jag. Det är ju semester så man gör så gott man kan.
Ja, precis. Spurs är i tagen den här sommaren. Innan vi går in på lite så här, lite nostalgi först, vad ger du Spurs för betyg sommarfönstret så här långt?
Nej, men det är väl ett gott betyg eftersom att det är ett lite nytt tankesätt som genomförts med kraft och emfas. Tottenham har ju alltid annars tidigare väntat in i det allra sista för att kunna göra något fynd beroende på vad som finns kvar på skräphögen. Men nu har vi ju istället, pressade av Antonio Conte, bestämt oss för att faktiskt betala för det vi vill ha först och därefter sälja av och därefter se om det eventuellt finns någonting spännande och intressant och prisvärt kvar. Så det är ju ett nytt sätt att arbeta, men det känns väl lite uppfriskande och befriande efter så många år med reajakt från Daniel Levy. Mm.
Alltså jag ser en otrolig blow-up potential i en av de här värvningarna. Jag ser Jed Spence och Antonio Conte kollidera under den här säsongen. Vad ger du det för chanser?
Alltså det finns väl chanser eller risker med att Conte kommer att kollidera med precis varenda spelare i truppen.
Jag vet inte, det är någonting med just Jed Spence.
Ja, det är väl Jed Spence morsa kanske. Hon är ju en betydligt större profil och karaktär än Jed Spence själv. Så ifall hon släpps in i den här cocktailen, då finns det definitivt explosiv potential. Men det är ju någonting med Spence-värvningen eftersom att det så tydligt deklarerats från Conte att jag, det här är någonting som klubben vill ha in snarare än jag själv, översatt. Det här är någonting som ska bli bra på lång sikt. Och så tänkte Antonio Conte. Antonio Conte tänker den här säsongen, punkt och slut. Och sen får vi väl kanske se.
Ja, så brukar jag tänka. Du, vi lyssnade faktiskt lite grann precis i början av det här avsnittet på det absolut första avsnittet av Silly-podden. Det är alltså 27 maj 2013. Du var en av panelisterna just då. Minns du vad vi pratade om? Det kan du ju inte göra.
Det gör jag ju inte, men jag kan ju befara med tanke på tidpunkten att det handlade om Gareth Bale och en flytt från Tottenham.
Det pratade vi nog också om. Det allra första vi pratade om var faktiskt Neymar som då precis var klar för Barcelona på den tiden. Men så, inte just första avsnittet, men i något av de här första avsnittet så är ju faktiskt ett av de mest efterfrågade och mest uppmärksammade stunderna i alla avsnitt som vi har gjort. Det är faktiskt din Viljan-reaktion. Händer det fortfarande att folk kommer fram till dig och säger, vadå considering his options?
Ja, det händer ju faktiskt fortfarande, men det är ju alltid en fråga som ställdes med rätta där och då. Ja. Det hade ju verkligen kommunicerats från Di Marzio, som ju var dåtidens Fabrizio Romano, att det var helt klart med Viljan och Spurs. Och för mig lät det fantastiskt, för i mina ögon var ju Viljan en drömspelare. Så att gå då från att det var klart till att det skulle consider options till att strax därefter skriva på för José Mourinho just Chelsea. Ja, det var ju en jävla transfermardröm. Men sen ska det ju sägas att fönstret 2013, ja, då hände en jäkla massa för Spurs. Gareth Bale ut, det skedde Seven in, och i den där, ja, skaran av viktiga värvningar så visade det sig att det egentligen bara var Williams ersättare, Christian Eriksen, som blev riktigt lyckad. Så just det där med att tappa Williams och tvingas ta Eriksen istället, det blev ju ingen katastrof för Tottenham. Allt annat blev en katastrof den där sommaren, men det var faktiskt ingen större förlust när allt kom kring.
Men alltså, med facit är, om man tänker liksom tillbaka på den där Willian-historien, hur glad är du att se Chelsea bli av med allting för att Barcelona hijackar allt den här sommaren?
Det finns väl en njutning i det, absolut. Och det har inte så mycket med Willian-grejen att göra. Som sagt, den satte inga djupare spår med tanke på att vi fick in Eriksen som substitut. Men jag roas ju alltid av när de elefanter som länge haft det väldigt lätt, både på transfermarknaden och på fotbollsplanen, plötsligt får det lite gnissligare. Och sen, ja, om det Chelsea har det lite jobbigt och Barcelona har det lustigt och lätt med tanke på deras utgångsläge. Det är väl lite ett nollsummespel. Det är vi vinner på gungorna, torskar vi på karusellerna. Men efter 20 år av Roman Abramovic, nog tusen tycker jag att det är på sin plats att Chelsea får det lite svårare på transfermarknaden. Det är inte så att det går någon nöd på dem. De kommer ju få in något jäkligt bra och liksom påkostat ändå. Men absolut, lite ska de väl få svettas. Mm.
Härligt, Erik. Du ska få fortsätta njuta av semestern. Det var kul att ha dig med här på 300-avsnittsjubileet. I vår är det 10-årsjubileum. Kan du tänka dig? Nu har du liksom blivit en stor poddstjärna på riktigt med When We Were Kings. Så folk lyssnar på dig i timmar varje vecka. Men frågan är, var de där timmarna i det där lilla konferensrummet med den enda mikrofonen uppe på plan 8, var det de första poddarna som du var med i?
Kan det ha varit på det sättet? Nu tänker jag tillbaka och funderar, men rimligen måste det väl ha varit så, för 2013 hade ju inte poddarna riktigt slagit ännu i Sverige, och jag antar att det här var några av de första lite bredare sportpoddarna, så måste det väl ta med tusan ligga till.
Ja, alla bra band börjar i ett garage någonstans, vet du.
Det är jag helt jäkla medveten om och överens kring, så det känns bra att ha de rötterna att dra i.
Ja, det är jättefint. Du har en skön sommar, så hörs vi framöver.
Ses på Deadline Day,
hoppas jag. Absolut, tack detsamma. Ha det fint nu.
Hej. Ja, Erik Niva, en av poddens första panelister. Det har ju passerat många genom åren. Vi ska ta ett rykte till som finns med på körschemat. Sen ska vi prata lite frågor. Och då ska vi ta ytterligare lite hjälp av en gammal profil. Vi ska ringa upp, ja, ni förstår vem det är. Det är Patrik Sjögren, numera Bränning, som ska vara med och svara på lite frågor om en stund där.
Det kanske är nyckeln då, fortfarande kalla honom Sjögren, som gör att du lyckas få in honom hit. För jag har ju försökt det i 2 år nu. När man ser honom är liksom bokstavligt talat 50 meter bort. Bara, vill du med in i studion? Nej. Det finns inte. Han gör för mycket annat viktigt nu.
Idag kommer han vara med. Om en liten stund. Men först så ska vi prata West Ham. Vi pratade Jesse Lingard. Det var ju många West Ham-supportrar som ville att de skulle plocka in Jesse Lingard den här sommaren. West Ham var inte så intresserade av det. Verkade, eller de hörde sig väl kanske för, men jag tror att det var den där lönen som man aldrig ens var nära varandra Skamacka så gott som klar, och nu verkar det som att man har vänt sig mot Napoli och Zielinski.
Ja, det kom uppgifter här nu från italienskt håll om att Zielinski är aktuell. Till att börja med Skamacka, om man börjar där, det här ska bli jättespännande tycker jag. 1,95 lång, italiensk, alltså hårdhudad anfallstalang, gör sina mål, har kopplas i mycket större klubbar, var mycket snack om PSG tills PSG valde att gå på Hugo Ekitike-spåret istället. Se honom i West Ham-tröjan, det är en speltyp de inte riktigt har heller, så det ska bli väldigt spännande att se honom. Och sen Zielinski in, om de nu vill ha honom, där tycker jag är en signal på att någonting kan ske med en viss Declan Rice, för att jag vet inte riktigt vart Zielinski ska in. Ja, det är om man ska spela i då i 10-rollen då, man ska ha Rice. Socek flyttar inte på om de är kvar. Och det är väl om Zielinski ska in där någonstans framför dem eller något, att man har någon sån tanke, eller man ska ha något att rotera med. Men annars så tänker jag att i och med vad Chelsea sitter i för sits just nu, är det helt otänkbart att de panikartat börjar försöka på riktigt
betala den där 1,5 miljarden som West Ham vill ha för Declan Rice. Jag undrar, ja. Jag tänker ändå
det bara liksom låter fantasin flöda fritt här nu. Varför man överhuvudtaget går på Zielinski just nu?
Jag tror så här.
Det är samma speltyp men ändå.
Nej, men ett av problemen som West Ham har haft under de här senaste åren där man har gjort det jättebra och kommit nästan hela vägen fram är att truppen har varit för tunn. De spelare som har kommit in när Declan Rice har varit trött eller skadad eller avstängd eller någonting sånt eller Thomas Soucek, de spelarna som har ersatt har inte hållit samma kvalitet. Du måste ha startspelare på bänken och framförallt nu när det är fem avbytare, det är en tuff säsong, så tror jag att det finns plats för en Zielinski även med Rice och Soucek kvar i truppen. Vi ska komma ihåg att de hade också ett avsked förra säsongen. Det finns en liten plats där på mittfältet.
Mark Nobles ersättare.
Mark Nobles ersättare. Sen är det klart att Mark Noble hade ju en lite mer perifer roll förra säsongen. Och att Zielinski, jag vet inte hur gammal är han, närmast 30 nu Zielinski.
Kanske han gör med tanke på hur fort tiden går, tänkte jag säga.
Ja. Han har varit i Napoli ganska länge nu.
Ja, Napoli är också en klubb som är väldigt lätt att utnyttja det här fönstret, för att vad De Laurentiis har sysslat med är en väldigt bra fråga. Mm. Man har tappat Insigne, man har tappat Dries Mertens, båda på sätt som man tänker att de kanske kunde väl ha fått sitt kontrakt och varit kvar. Två trotjänare som är liksom vitala för det Napoli som faktiskt är ett topplag i Italien idag och den renässansen de har haft. Man har tappat Koulibaly, verkar ju ersätta nu med monstret från Sydkorea, Kim Min-jae, som kommer in på den positionen istället, och Östergård in bland annat också. Det känns som ett försvagat Napoli, och det är ett Napoli som går att utnyttja på transfermarknaden just nu, och då är det ju logiskt att göra ett försök med Zielinski, tycker jag, för West Ham del. Mm.
Hörrni, vi ska ta och svara på lite frågor, men för att få lite hjälp med det då, så ska vi ringa upp Patrik Sjögren. Så det gör vi nu. Patrik Bränning, det har gått 9 år, 300 avsnitt. Nu är det för sig kanske 100 avsnitt sedan du var med här i Sillypodden. Men hur följer du Silly-season från där du sitter?
Jag har precis diskuterat med dig att min mobildata är slut, så att jag måste höra mig till jobbet så att man kan öka på den. För jag sitter mitt ute i skogen utan wifi och försöker liksom roamar sönder den här mobilnätet. De här små masterna som jag antar finns här och erbjuder någon slags teckning. Så jag följer det på avstånd, både geografiskt och mentalt, tror jag.
Ja. Vi har fått en hel del frågor till det här jubileumsavsnittet. Jag tänkte att du skulle få hjälp oss att svara på ett par. Kanske kan barnen hjälpa till också, det vet man inte.
De gör sitt bästa här i bakgrunden i alla fall.
Det börjar bli dags. Christian Strandberg undrar, under dessa 300 avsnitt, vilken silly karusell har varit mest spektakulär? Han vill ha en topp 3. Och jag har tagit ut 2, så tänker jag att vi tillsammans skulle kunna ta ut den sista själv då. Och den första är ju uppenbar, det är ju Neymar, Coutinho, Dembélé, hela den karusellen, för den förändrade ju transfermarknaden i grunden för allt och alla på något sätt. Så att följa den med den triggade klausulen på, vad var det, 2,2 miljarder för Neymar med efterföljande värvningar som händer då. Det måste ju vara nummer 1. Nummer 2 så har jag hela Alexis Sanchez, Mkhitaryan, Andy Carroll. Vilka var det som var inblandade här till slut i alla?
Fernando Torres vill man ju in där.
Ja, men det var ändå före Sillypoddens tid.
Den måste ju toppa den. Var det?
Var det inte det?
Andy Carroll var ju inblandad i Fernando Torres.
Jag kände att det var någonstans att börja med någon helikopter och alltihop. Vi kanske inte poddar på den tiden. Det känns som det var där hela Silly-grejen började i alla fall.
Ja, men precis. Vi hade inte
för
startat podden då.
Satt i en helikopter och Andy Carroll var helt plötsligt en världens hetaste fotbollsspelare utan att någon överhuvudtaget förstod varför.
Men jag tänker när Alexis Sanchez, Mkhitaryan, Batshuayi.
Nu bara namedroppade ju namn från förr.
Ja, men det var, vi hade en sommar där alla skulle byta plats. Vid ett och samma tillfälle. Ja. Har du någon annan sån karusell som du kommer på?
Karusell, alltså, Peter Odenvinge är ju alltid Peter Odenvinge. Han är ju någonstans där den perfekta silly season-historien. Men han var inte riktigt poddformat heller.
Ja, det var ju en deadline day.
Ja, precis.
Men den är ju fantastisk. Och det är klart att den har vi pratat om så många gånger i den här podden.
Ja, och den Kim Källströms ryggskada är också där uppe någonstans.
Ja, ni får skicka in vilka ni har tyckt själva. Men det är svårt att plocka upp dem på uppstuds. Men det är ju så extremt många. Det är bara att titta på hur fotbollskartan ser ut idag och sen gå tillbaks 3-4 år, så ser man hur klubbarna har liksom ritats om från grunden i stort sett, allihop.
Jaha, Robinho till Manchester City var ju någonstans. Den är också en sån där, både en historisk dag och en galenskapsdag. Det är att han inte visste vilket Manchester-lagen skulle till och så vidare.
Mm. Han trodde att man skulle till London. Ja. Det var liksom inte en rätt stad han hade hamnat i.
Och sen fick han se första löneutbetalningen, så höll han käften och bara tyckte att livet, ja men vad fan, jag kan vara här. Ingen aning om vart jag befinner mig, men ja, det ska nog lösa sig.
Ja. Thomas Nygren undrar, hur ser fotbollsvärlden ut när ni spelar in avsnitt 600? Alltså vi har spelat in 300 på 9 år, så att då får vi gå 9 år fram i tiden då tills vi har spelat in 300 till. Får vi se en positiv vändning snart, eller har vi fått en Super League, undrar Thomas Nygren. Jag är helt övertygad om att vi har en Super League inom 9 år.
Ja, jag tror också att vi har en Super League. Men jag har ju sagt en naiv förhoppning om att vi kanske har 2 ligor då. Att vi har en Super League som är sitt på ett håll. Och sen har man ändå den här nya rörelsen. För om man ser i alla fall på den olympiska rörelsen, så har ju de faktiskt blivit spår nu. Det är inte bara diktaturvärdar och så vidare. Utan de har liksom uttryckligen sagt att de ska ta ett etiskt och moraliskt ansvar och inte bara välja pengarna. Och jag hoppas ju att FIFA, att liksom Qatar-VM ska markera vändpunkten, att det liksom inte kan bli värre än vad det är. Det kan inte bli mer utskämt. FIFA kan inte göra bort sig mer än så här. Att det blir liksom en vändning nu, att det kommer lite andra värden i fotbollen och med ny generation och så. Så jag har någon slags förhoppning om att det ska komma en, det kanske blir en sån här fair trade-liga på sidan av. Och sen har vi den här Super League där liksom Saudi-shejkerna gör vad de vill. Det är min förhoppning i alla fall.
Och så här Forest Green och det här gänget, för det var ju liksom Fairtrade-ligan där.
Ja, men någonting. Allsvenska kanske kan, inte alla svenska klubbar, men vissa av dem kanske kan visa gott föredöme och så vidare.
Alltså jag tror jag tror inte att vi kommer se att ligorna har bytts ut, utan snarare att Super League kanske har tagit Champions Leagues plats. Och att vi får lite som i basket ändå, du har massa Europa-turneringar där liksom de sämre lagen och stationstecken ingår, samtidigt som du har en liksom Champions League eller då Super League där de absolut bästa får spela. Där kan jag tänka mig har hänt om 9 år. I övrigt ska vi väl sitta och prata här om liksom vilken klubb som ska plocka Neymar på fri transfer. Det känns väl inte helt otänkbart.
Nej. Jonathan Alfons undrar, vilket lag har haft det bästa fönstret genom tiderna? Man trodde ju att PSG sommaren 2021 var det. Sen så har Pontus Karlsson svarat med ett väldigt bra alternativ här. Real Madrid 2009.
Jag tänkte samma.
Ja, Ronaldo.
Skrällat Makoto tänkte samma.
Ronaldo.
Han plockade fram Real Madrid där. Fan, då fick han gräva länge.
Ronaldo, Benzema, Kaká, Xabi Alonso på en sommar.
Ja. Benzema aldrig gick till Arsenal. Fan vad sjukt.
Ja, just det, gjorde han aldrig det. Han lär väl inte göra det heller, om vi säger så.
Det vill man veta, man vet allt om det ryktet. Var kom det från? Hur fan kunde du leva under 5 års tid? Liksom, det kan ju aldrig funnits någon substans någonsin i det. Men ändå så bara, det bara fortsatte år efter år.
Apropå en sån här blast from the past, dök det precis upp att United tittar på Sergej Milinkovic-Savic som ett alternativ nu när de inte får Frenkie de Jong. Det är också...
Det kan jag säkert alltid ryktas om.
Ja, men alltså, det hade ju varit sjukt om det hände nu.
Nej, men det hade väl inte varit så sjukt med tanke på att det är i sommaren och Koulibaly flyttade till Premier League. Det har vi också pratat om ganska länge.
Ja. Ett annat alternativ för bästa sommarfönstret genom tiderna skulle ju faktiskt kunna vara Leicester 2015. När man då får in N'Golo Kanté, Robert Huth, Christian Fuchs, Shinji Okazaki. Alltså det är liksom spelare som sen då går hela vägen och vinner den här jävla titeln åt dem.
Ja.
Den är sjuk faktiskt.
Det var ju Barca plocka in Deco och Juli och hela gänget, var ju också ett ganska fint fönster för dem, minns jag. Så här bara man tänker spontant.
PSG tog Zlatan och Thiago Silva i en handvändning också, var väl också rätt.
Helt okej okay fönster.
Den dubbelswoopen var ju inte dålig, ja. från Milan där och då. Det bara hände. Och sen så blev PSG på något sätt, tack vare de två värvningarna, det PSG är idag. För det var de inte innan. Hörru du, Sjögren, som vi säger i den här podden, för att du är knappt till i poddat sen du bytte namn.
Det var en vändning i mitt liv på många sätt det där. Ja. Jag bytte ny identitet.
Du ska få återgå till sommaren och verkligheten och semestern. Vi ska fortsätta en liten stund härifrån, men tusen tack för att du var med idag på det här 300 avsnittsjubileet.
Härligt. Njut av tårtan.
Ja, tack. Ja, där hade vi det. Mr. Silly Season själv en gång i tiden. Nu sysslar med väldigt mycket annat. Kan med en stark rekommendation in och läsa allting som Patrik Bränning har skrivit om ungdomsidrott det senaste halvåret, ja året egentligen. Fantastisk journalistik som han har skapat nu. När han har lämnat, som man gör förr eller senare, den här speciella världen. Det är bara vi som är kvar, Makot. Vi kommer aldrig härifrån.
Ja, nu har vi inte nått upp i samma antal år som Bränning än, eller Sjögren då, en i alla fall i den här podden, men sen har jag väldigt svårt att se om man skulle kunna lyckas okay, göra
det. Det är jag som aldrig kommer härifrån, det är det som du vill ha sagt.
Men du gör väl Aftonbladet Daily och annat och spelar discgolf, gör du inte när vi börjar?
Jag gör en massa annat.
Du har fler altaner idag.
Jag har fler altaner, det är helt riktigt.
Fler barn, fler altaner och discgolf. Så det har hänt massa saker för dig.
Ja. Jesper undrar, vem ska Chelsea gå efter när Tuchel väljer att lämna?
Pochettino.
Ja, om Tuchel lämnar före Steven Gerrard gör det, så blir det väl Pochettino till Chelsea.
Ja, precis. Det är ju den. Nej, men alltså, de kommer ju först ryktas vilja ha Zidane naturligtvis, och så kommer inte det bli av.
Nej.
Och sen så blir det väl typ något sånt. Jag vet inte riktigt vilka andra namn som finns på marknaden liksom.
Nej, men nu sitter vi i en situation där vi har en supertränare utan jobb i Pochettino. Det har vi liksom inte haft. Det är klart, det har ju pratats tidigare om Allegri och så vidare till Chelsea, men det känns ju inte som att han kommer röra på sig nu.
Laurent Blanc.
Nej, fy fan. Då går det åt skogen. Det är min spontana känsla.
Jag vet inte om det kommer gå så mycket bättre än Pochettino i Chelsea. Jag tycker det känns också lite så där. Men ja, om Tuchel skulle dra, så då sitter de i en ganska jobbig sits ändå. Då kan det dyka upp något riktigt oväntat. Sarri kanske.
Då kör vi tredje säsongen Mourinho.
Ja, herregud. Nej, men det ska bli väldigt spännande att se vad Chelsea. Det är Chelsea nog de man är mest intresserad av att se vad de sysslar med nu resten av det här fönstret. Någonting måste ju ske i alla fall. Sen tycker jag inte att det är inte läge att få panik för att man förlorar mot Arsenal i en träningsmatch. Men när Tuchel går ut på det här sättet, det är ju såklart ett sätt för honom att sätta press på ledningen, att nu får ni få lite värvningar i hamn. Ni kan inte liksom bli hijackade av Barcelona på varenda spelare vi vill ha. Och kanske också hålla hårt i Azpilicueta, Alonso, även om de är sugna på att flytta söderut. Vi får se vad de gör.
Det får vi göra. Hörru du, nu tänker jag återgå till min semester. Sillypodden fortsätter att tuffa på. Om några veckor så är det dags för Premier League-start också. Det är ju för fan som bara 2 veckor bort innan den ligan drar
igång. Det är då du tar in från semestern ännu en gång för att sparka igång Premier League-podden, va?
Så får det ju bli.
Det känns ju som att spelarna inte ens har varit lediga än. Alltså att det var liksom, de här två säsongerna har flyttat ihop i och med det här orimliga Nations League-uppehållet man hade direkt efter säsongen. Det känns som att det liksom bara nu, sen började försäsongen efter det, så att man är väldigt orolig för alla världsklassspelare där ute liksom med VM mitt i säsong och allting. Att de kommer ju gå sönder där. Det kommer vara juniorlag som spelar i januari, februari.
Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat alla de här 300 avsnitten. Jag vet att det finns folk som har lyssnat på samtliga avsnitt där ute. Det är ju helt sjukt. Det är 9 år drygt som vi har hållit på med det här. Och vi fortsätter. Vi har ingen annanstans att ta vägen. Så att vi kommer fortsätta Sillypodda så länge som ni vill ha oss. Och än så länge så är det faktiskt ganska många som vill det. Tusen tack Makoto för att du var med här idag. Kör hårt nu resten av sommaren. Jag har lyssnat på varenda avsnitt. Ni gör ett fantastiskt jobb i min frånvaro. närvaro. Det finns till och med de som tycker att det är ännu bättre när jag inte är här, men de väljer jag att inte lyssna på. Som sagt, Premier League-podden är tillbaka om ett par veckor. Till dess så säger vi på åter.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
I don't know.